Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Europas bästa arbetsplats flera år i rad. Hur gör man?
Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
Så kan det inte fortsätta, och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
Och Boel Stier, copywriter och kommunikationskonsult. Lyssna på oss så får du nya insikter varje vecka. Särskilt för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och förstås för alla medarbetare.
Alltså Boel, inför det här avsnittet så gick jag tillbaka och jag skulle gärna vilja lyssna igenom våra avsnitt, fast jag tycker det är jobbigt att höra min egen röst. Men då fick jag ju lyssna på första avsnittet.
Vårt allra första avsnitt. Ja. För det här är ju samma gäst vi hade då.
Ja, men det är också, vi har poddat i 4 år.
Ja, men kan vi göra en hörbar här?
Hör man att vi gjorde en high five.
Ja.
Det är otroligt roligt. Vi har alltså vd på it-konsultföretaget Cygni, Jon Persson, hos oss igen. Men först ett inslag från vår long time, inte 4 år, men long time samarbetspartner Twitch Health. Mm. För det här med att röra på sig är jätteviktigt för att vi ska kunna fungera, tänka, återhämta oss, faktiskt skydda mot stress. Och ändå så är det många av oss som blir bundna, nästan metaforiskt, vid vårt skrivbord och dator, förhoppningsvis, ja. Större delen av dagarna. Och mer än att sticka ut och springa maraton så handlar det ju väldigt mycket, ser vi från forskningen, om att bryta stillasittandet. Mm. Så fysioterapeuten Emily Backlund från Twitch Health, hon har samlat tips för dig som just vill bryta stillasittandet om dagarna.
Om du inte vill det så gör det ändå.
Ja, precis.
Och en fråga som hon tar upp i den här texten som vi förstås länkar till, det är, men hur ofta ska man egentligen ställa sig upp? Och då svarar hon själv på det att, ja men gärna varje halvtimme. Det kan låta lite ofta, men gör du varje timme så okej då. Men stå upp ibland. Men sen är det ju också det här, är det bra då att bara stå? Ja, men det är det ju inte riktigt heller.
Nej.
För precis. Att det är ju variationen som är nyckeln här. Mm. Och alla sitter ju inte vid ett skrivbord heller. Så vi kan ju säga att varierad arbetsposition är bra på en massa olika sätt.
Absolut. Din nästa rörelse är din bästa rörelse.
Jaha, det var ju bra. Det
jag
var
tror ny. Att det kan vara, ha Emily som har sagt det och så snodde jag det. Ja, men så är det i alla fall.
Ja.
Och just att, ja, men just att variera. Ingenting som pågår för länge är bra. Och så går de också in på det här med, finns det en optimal sittposition för 8 timmar som garanterar att en person håller sig fri? Ja, men här kommer det uttrycket, the next position is your best. Mm. Just det, så det kommer från någon som har sagt det på engelska. Nej, men vi skapade förrörelse, så det finns tyvärr ingen garanti att du håller dig besvärsfri om du sitter på ett visst sätt i 8 timmar.
Och jag tror att det är bra, för då blir jag också glad att när jag sitter och krumbuktar mig ibland, och du vet, vi har snackat om det, man ligger över skrivbordet ibland, så det är bara bra, bara du inte gör det för länge.
Absolut. Men lite fler tips och mer konkret om det här, det har Twitch Health skrivit i ett blogginlägg som vi länkar till från vår hemsida.
Mm. Ja, men välkommen Jon igen.
Tack så jättemycket. Det är jättehedrande att vara här igen. Det var ju hedrande att vara här första gången. Och sen komma tillbaka på återbesök 4 år senare. Det är fantastiskt kul.
Ja, och du har ju blivit liksom lite så här ikonisk för oss, måste jag säga. Dels, du ligger ju där i första avsnittet och det är många som går in där och börjar lyssna även idag. Att man börjar med det.
Mm.
Ja, så att du får många lyssnare. Och även för oss, vi har ju verkligen i många avsnitt återkommit till, ja men som Jon sa i vårt allra första avsnitt, såna här grejer som att liksom ge chefer tid att vara chefer i kalendern. Det är som kläckt massa grejer som har burit oss genom året. Tack för det.
Mm. Vad roligt, jag rådnar nästan lite.
Det gör inget, det syns ju inte.
Nej, det syns inte.
Det är bra med podd. Men om man säger så här, och du sa också som jag har inte lyssnat på det avsnittet, så det är nog bra. Men tror du att du skulle presentera dig själv på samma sätt nu som för 4 år sedan?
Jag tror det. Det har inte hänt så mycket i liksom, Cygni är fortfarande Cygni, och även om jag har växt och utvecklat och sådär, så är det ju fortfarande samma typ av bolag. Mm. Och jag är 4 år äldre och har skaffat glasögon, men jag är liksom samma person.
Ett annat citat som jag har upprepat mycket, som du sa då i det första avsnittet, var att det här med relationer är nästan som en hobby för mig. Har du fortsatt så, eller har du blivit trött på relationerna ibland?
Nej. Ja, det kan man ju bli. Man kan bli trött på enstaka relationer och sådär. Men jag tycker fortfarande det är superspännande hur man får människor att gilla varandra och lita på varandra och sådär, och bygga starka relationer och så. Det tycker jag är superintressant.
Ibland blir ju folk chefer för att de är väldigt bra på det de gör. Det är väldigt ofta till och med så det fungerar. Och det är inte alla som bär med sig en liksom, den här sociala förmågan. Och du är ju inte den enda chefen på ert bolag. Nej. Jag tycker jag är lite nyfiken på vad du har att säga om det där. För vi är ju olika. Och hur kan man stötta till exempel en chef som man ser skulle göra sig väldigt bra i den rollen, men som saknar, som inte tycker att relationer är en hobby?
Åh, vilken svår fråga. Det är ju på något sätt, jag nästan att det är ett krav att man gillar relationer, är intresserad av andra människor och drivs av att göra bra saker för andra människor, att man går igång på det. Sen så tror ju vi på mångfald, våra chefer är väldigt olika sinsemellan och kommer från olika bakgrunder och olika åldrar och olika kön och allt möjligt. Men de måste på något sätt gilla andra människor och gilla relationer och sådär. Annars blir det svårt, tror jag, att vara chef. Alla våra chefer brukar prata om att de är servicefunktioner. Sa jag det för 4 år sedan, eller?
Ja.
Och det är, man måste gilla att serva andra och liksom, det måste kännas bra i magen när man ser att någon annan blir glad av någonting man har gjort för dem och sådär. Mm. Annars är det svårt, tror jag, att fungera som chef på Cygni.
Men då kanske det kan hjälpa att även om man inte känner sig så skillad på det sociala, att man kanske får träna på det med den inställningen. För du sa då också att, eller om det var någon av oss som kommenterade, att ja, men det blir inte bra om man bara tar en chefsroll för att man tycker det är kul att bestämma.
Nej men precis. Nej. Och det är väl kanske den klassiska chefen som ska skriva arbetsbeskrivningar, som bestämma och styra och mäta och sådär. Och jag tror ju mer att många bra chefer vet inte om att de är bra chefer, eller har aldrig tänkt sig att bli chef, utan de får en fråga och sen så testar de på det och sen så märker de att de funkar ganska bra i den rollen, fast de själva inte har sett sig som en chef. Man kanske tänker på chefer som någon som gillar att peka med hela handen och sådär.
Ja, och jag tänker, då, om det präglar vilka som, då tänker man, ja men det där, peka med hela handen, det verkar passa mig, jag vill bli chef. Då får vi ju den typen av chefer, men hos er så är det också så, om man tittar rent strukturellt, att man har tid att leda. Mm. Och det behöver man ju trivas med att göra det. Om man bara vill, jag vill här sitta och bara vara konsult och liksom debutera, ja då är ju inte den personen... Det kan ju vara någon som passar som chef, men behöver lite lotsas in i och förstå att de har den kompetensen. Vi ser att du är duktig på att leda andra. Mm. Men de kanske har tänkt, ja men jag gillar inte att bestämma, så jag passar inte som chef. Men hos er är det ju en annan kultur.
Precis, och jag skulle nästan säga att vi inte leder så mycket, utan att vi coachar och peppar och stöttar istället. Och att man har ett ansvar för att få ihop hela gruppen också. Så att... Är det någon nyanställd eller någon som kanske har lite svårare att knyta an till andra gruppen, så är man där som chef och får in honom eller henne i samhörigheten då. Och vi ser ju också att de som slutar hos oss, det är de som inte riktigt jackar in i våran gemenskap. Och jag tänkte ganska mycket på det, för jag tror att en stark gemenskap blir ju extra exkluderande för de som inte kommer in. Om man inte har så stor samhörighet på ett arbetsplats, på en arbetsplats, så ja, då kan man flytta med vid sidan av. Men om man känner att där borta är en jättestark gemenskap och jag är inte med i den, då känner man sig superexkluderad helt plötsligt.
Ja.
Och det där är ju chefernas uppgift, att suga in personer som kanske inte själva alltid tar det steget och kommer med i gemenskapen.
Men det tyckte jag var jätteintressant, för att vi pratar ofta om att bygga en stark kultur, och gemenskapen bygger då på någon slags, ja, vad bygger den på? Att vi känner igen oss. Jag tänker att om man har en väldigt tajt grupp, stor eller liten, så kommer ju till det beteenden förstås. En viss jargong, ett sätt att liksom interagera rent fysiskt med varandra. Hur jobbar ni med det då, när någon inte liksom... För det kan ju vara att, ja, men jag vill göra på ett annat sätt.
Det är lite... jag sa ju förut att vi gillar mångfald, och då det betyder ju att man inte bara anställer folk som ser likadana ut och har gjort samma sak. Samtidigt så finns ju likhet i någon form av igenkänning, om man har lättare kanske att relatera till varandra och sådär. Och det var någon som sa till mig för några år sedan att Sygnes styrka är att vi är så lika allihopa.
Och vad tänkte du då?
Jag tänkte, nej, det är vi inte. Vi pratar ju mångfald jättemycket. Men det kanske finns någon gemensamt karaktärsdrag där som vi, utan att ha formulerat eller beskrivit det, ändå letar efter när vi rekryterar. Och någonting som man också formas in i när man väl börjar på styrning. För jag tror att alla vi människor som kommer till en nytt sammanhang, en ny arbetsplats eller en ny skolklass eller en nytt fotbollslag eller vad det är, vi tittar hur andra beter oss eller beter sig, och sen så tar vi efter, både medvetet och omedvetet. Så att det här som utmärker Cygnekulturen, vad det nu är, det kanske är någonting som man assimileras in i som nyanställd. Och vi gör ju väldigt mycket kring onboarding och välkomnande av nyanställda. Och jag är rätt säker på att alla nyanställda sitter där och spanar på hur andra beter sig. Och vi väver ju också in erfarna medarbetare som har jobbat länge på Cygne i det här. Det ska inte drivas av chefer utan av alla på företaget i hur vi välkomnar folk. Och vi har ett onboardingprogram som man går när man är nyanställd och sådär. Och jag tror det är en sån enkel sak som att man pratar inte skit om någon annan. Det är rätt svårt som nyanställd att komma in och börja snacka skit om någon om ingen annan gör det. Och man märker att folk tittar lite snett på en om man börjar snacka skit om någon. Och det är nog det bästa sättet att få folk att inte göra det. Att man har en sån kultur där det är heligt. För skriver man det i en personalhandbok, här pratar vi inte skit om varandra. Det betyder ju ingenting, det är ingen som bryr sig om det. Utan det är ju det där att sitta runt lägerelden eller fikabordet och se hur andra beter sig. Och sen ta efter det för att få flocktillhörighet
då. Och då blir det ju, för ni har ju gått från, just när ni var 80 ungefär när vi intervjuade dig sist, och nu så att ni är 188. Det blir ju, det kan bli starkare kultur, men den blir ju också lättare. Alltså det blir ju lätt, det gäller ju att varje rekrytering kommer in och stärker upp det här som är Cygne, så att säga. Vad skulle du säga, vad är skillnaden nu när ni är närmare 80? Ja, närmare 200.
Ja, precis. När jag var här sist då skulle vi precis starta kontoret i Göteborg, tror jag. För det drog igång 1 april 2016, måste det ha varit det, precis. 2006 var uppväg, sen då startade vi i Cygne. Och då, vi pratade såklart jättemycket kultur. Och det vi gjorde med Göteborgskontoret var att vi letade efter en chef som vi trodde skulle kunna funka i vår kultur. Och vi träffade ju Ann-Sofira som fortfarande är vd där nere. Bra namn. Och hon sa en del saker på intervjun som jag tror hon visste inte hur rätt hon träffade när hon sa de sakerna. För hon kände inte till så mycket om oss.
Som vadå?
Ja, men hon jobbade som säljare på ett annat konsultbolag som jag tror är lite likt oss där nere i Göteborg. Så hennes roll var inte alls att få konsulterna att trivas och må bra och få sina drömuppdrag. Men på eget bevåg så hade hon då infört rutin att hon intervjuade alla nyanställda på det här företaget kring vad är ditt drömuppdrag, vad är dina mål på kort och på lång sikt i din karriär. Och sen så försökte hon hitta just de uppdragen. Och det är så, hon beskrev det som vi alltid har gjort på Cygne utan att veta om det. Och då blir man ju jätteglad. Och vi pratade mycket om det där att de måste vara Cygne, men de måste också få en möjlighet att utforma sin egen kultur. Så att det ska kännas som Cygne när man kommer till Cygne Väst, som de heter, men med en liten västkust-touch på det.
Och hur gör man? Makrill.
En doft av makrill, precis. Jag älskar makrill. Men hur gör man det i praktiken är det svåra. Och här hade vi fördelen att en konsult från Stockholm, som hade också suttit på sygningkontoret och kände alla väldigt väl. Fantastisk person. Han flyttade ner till Göteborg. Så han och Ann-Sofie drog igång verksamheten ner tillsammans då. Mm. Och sen så Tommy som är vår vice vd var med vid de första rekryteringarna och liksom så att man satte banan eller satte riktningen för det här nya bolaget på åt rätt håll så att säga. Och sen har vi försökt göra så på alla nya kontor. Idag har vi ju 6 kontor i Sverige och startade även i Amsterdam i våras då. Mm. Att man förmedlar lagom mycket kultur till det nya kontoret så att de inte känner sig kvävda av att vi måste göra så här, men att de ändå känner att det här är Sygnio och det ska vi fortsätta att vara då. Man vill ju inte, om vi åker på en gemensam konferens hela koncernen, att det känns som nu kommer Luleå och kontoret, nu kommer Malmö, vad jobbar de med, utan det ska jag, vad kul, nu kommer ju Malmö och Luleå, vad roligt liksom. Och det där, vi gör ju mycket koncern gemensamt just för att hålla ihop den där kulturen då.
Mm. Men jag tänkte, man gör så här koncern, för det tror jag många säger, men det känner man igen. Vad är det viktigt att man gör då när man träffas? Vad är viktigt?
Men att vi på något sätt är som vi alltid har varit från början, att det, jag är den som jag alltid har varit. Jag är inte, nu är jag koncernchef, utan att jag bara är som jag alltid har varit, och att man ser att men den här kulturen är inte bara något som är påhittet, utan hela ledningen och alla medarbetare som är länge, de är så här. Det är inte bara någonting som står på hemsidan.
Och hur är så här?
Ja, men det där är så svårt att formulera. Vi har ju, jag är allergisk mot sådana här värdeord och kultur. Yes. Har ibland nästan blivit irriterad på sånt. Och det är dumt, för att man ska ha respekt för dem som tycker att det är värdefullt. Men jag tror inte på att det är bra för oss eller har något värde. Men
jag blir glad när du säger det. Och bara få flika in det. Och jag tycker också, all respekt åt den som hittar någonting i det. Men jag tror att det finns andra sätt. Men nu är jag då nyfiken på ditt sätt. För jag tänker att en kultur är ju någon form alltid organisk. Annars är det inte en kultur. Mm. Mm. Att vissa saker liksom bara händer och växer fram. Men vad är det? Hur styr ni som ändå leder bolaget den?
Alltså, kultur går ju inte att styra, skulle jag hävda. Det går liksom inte att bestämma, nu ska vi ha den här kulturen, den ska vara jäkligt bra. Utan den blir ju, alla summan av alla oss som lever och verkar i bolaget, det blir kulturen. Och vi körde vi var i Engelberg för 2 år sedan är det väl. Sygnio handlar mycket om medbestämmande, att vi tar beslut tillsammans, vilket jag tycker har ett stort värde då. Och ett sätt att göra det på konferenser är att vi delar upp oss i utskott. Och sen så diskuterar varje utskott någon fråga som är viktig för oss. Så i Engelberg så hade vi ett jämställdhetsutskott, vi hade vilka kunder ska vi ha utskott, vi hade var ska vi konferera nästa gång utskott. Och sen hade vi ett kulturutskott. Som framförallt handlade om hur hanterar vi liksom förändringen i kulturen som kommer ske när vi börjar anställa människor i Göteborg och Luleå och Linköping och Östersund. Och speciellt vad händer när vi öppnar ett utlandskontor, för det låg redan i korten då. Hur blir det när Jon pratar engelska på konferensen? Kan han det? Alltså, nej, men den typen av frågor. Och bara att prata om kulturen, det i sig är liksom en kulturinsats. Och man får stöta och blöta, vad är kultur för mig och vad är kultur för dig och vad är sygningkulturen och sådär. Man behöver inte komma fram till någonting som man skriver ner, utan bara diskussionen och samtalet i sig är viktigt.
Mm.
Men jag tror också att vi gör massa saker. I vårt onboarding-program så spelar vi ett dilemmaspel som är som ett brädspel, men man hoppar runt och så hamnar man i olika konsultdilemman. Och det kan vara, du sitter på en kund och en konkurrent börjar prata skit om projektledaren. Vad gör du? Och sånt där formar ju också hur vi beter oss mot varandra och ute hos kunder och sådär. Så att det finns inget.
Vad intressant, för jag tänker att det är ju när det bränner till, när friktionen uppstår och det blir ett dilemma. Det är då som det visar sig vad som är kulturen, när du behöver välja. När du inte bara kan vara god och glad och kexchoklad hela dagen.
Nej, exakt.
Men jag tänker på något du nämnde i avsnitt 1. Det här med samarbete. Jag vill minnas att ni hade, för viss kultur behöver ju en struktur, som vi har pratat om ibland. det här med samarbetet i en konsultorganisation där det ändå trots allt handlar en del om debitering. Mm. Om man tittar på timmar och styckar in tillvaron på så sätt. Så är det inte alltid så lätt att hjälpa varandra även om man vill.
Nej.
För det kan kosta mig min tid eller det kan kosta mig någonting. Och där hade ni ett system för att hantera det här.
Ja, alltså egentligen så är ju lönemodellen grunden för det. Att man inte ska behöva fråga, om någon kommer att be om hjälp så ska man inte behöva ställa frågan vilket konto sätter jag upp den tiden på. Utan självklart så kan jag hjälpa dig, ska vi ta en lunch, då har vi Cygni-luncher. Eller ska vi ses efter jobbet och då sätter man upp det som övertid. Och att det är liksom en naturlig del i att vara Cygni, att man hjälper varandra, man hjälper sina kollegor. Och vi har heller inga individuella incitament eller bonusar, utan allting är på gruppnivå. Då. Vi har en vinstdelning per dotterbolag. Och då slipper man också den här interna konkurrensen mellan olika konsulter. För det är ju många bolag så tävlar konsulterna med varandra om uppdrag. För att de måste få beläggning för att få ihop sin lön. Och det där har ju såklart, eller kan ha ska jag säga, en förödande effekt för kulturen att en kollega är också en konkurrent.
Mm.
Och det finns ju inte överhuvudtaget hos oss. Och vi har ju även jobbat, men det kommer också med när man blir en koncern. Hur ska vi göra om vi säljer varandras konsulter mellan dotterbolagen? Massa sådana här frågor som handlar om, ska vi styra med ekonomiska instrument eller ska vi bara styra med att vi hjälper varandra för att vi gillar varandra och är på samma lag? Och vi väljer ju senare där att man, har man en möjlighet att sälja någon annans konsulter så gör man det för att man vill hjälpas åt. Inte för att då kan vi tjäna 10% emellan eller sådär. Ja.
Och det är intressant, du var också då väldigt tydlig med, och inte bara i avsnittet vi spelade in utan även i en workshop som vi höll. Mm. Ett halvår senare tror jag, på Allt för hälsan-mässan.
Just det.
Så var det väldigt tydligt med, och det väckte lite diskussion, minns jag just den här paneldiskussionen, att inte mäta särskilt mycket alls.
Mm.
Är det fortfarande så ni jobbar och provocerar det fortfarande?
Jag tror att det provocerar och kanske förundrar hos en del, för att vi mäter fortfarande ingenting. Vi har ju liksom den ekonomiska redovisningen måste vi ha, så den finns ju där, och det är ett sätt att mäta. Och sen så mäter vi Great Place to Work-undersökningen, det är också ett sätt att mäta. Men där är det ju inte att vi mäter någon på någonting, utan där tar vi tempen på hela bolaget snarare, och det är ju även redovisningen då. Det är fortfarande så att jag inte har en aning om vem som säljer mest, vem som säljer minst, vem som debiterar mest, vem som debiterar minst. Så att,
finns och det inget att lära där då, tänker jag?
För oss eller för andra?
Jo, men precis. Jag ska förtydliga min fråga. För att inte skapa intern konkurrens, jag förstår verkligen värdet av det. Men jag tänker att ett bolag behöver ju ändå göra sitt dåliga bokslut. Det finns siffror, antingen du vill eller inte. Och om någon säljer mer, förutsatt att det säljs bra saker som gör kunderna glada långsiktigt, så kanske det borde finnas något där som ni...
Men är det den personen gör liksom, som gör att den är så... Ja, eftersom ni ändå är vinst, liksom, ja, vinstgivare.
Ja, nej, men vi har ju, det är klart att vi har vissa förutsättningar som gör det här enklare för oss. Det kanske inte funkar i alla verksamheter att inte mäta. Men vår affär är ju superenkel. Vi säljer ju... de bästa tjejerna och killarna på timme. Vi har aldrig några större, i princip aldrig några större såna fastprisåtaganden. Vi säljer inga produkter. Vi har inga komplicerade upplägg, utan det är, även våra allra största projekt så är det kommer en faktura till kunden på att Lisa har jobbat 150 timmar och Pelle 140 och sådär. Och det underlättar ju kanske att modellen är så enkel. Vi kan ju se om alla är ute och jobbar och kunderna är glada, men då är vi lönsamma.
Mm.
Men jag tror det som är, det är inte så att jag inte skulle, jag har ju ingenting emot att få mätdata. Däremot så tror jag att man ibland glömmer bort de negativa effekterna av att mäta. Och att folk som blir mätta kommer titta på det istället för att fokusera på att göra ett bra jobb för att man vill det. Eller, och det, man föder massa beteenden kring suboptimering och även interna schismer eller konflikter. Att om man mäter alla konsultgrupper i Stockholm, det är 7 stycken nu, då kommer de som går sämst tycka att men, vi har inte tid att hjälpa någon annan för att vi har fullt upp med bara få näsan över vattenytan.
Mm.
Och de som går bäst kommer tycka att varför ska vi dra runt den där barlasten? Och nu kommer de vilja hjälp igen. Liksom. Vi går ju bra för att vi inte lägger tid på andra. Nej, vi överdriver. Jag tror att man föder massa beteenden som inte är meningen med att mäta, men som man får på köpet och som kan vara väldigt skadliga.
Jag håller verkligen med där, för jag tänker att det där många kan gå fel, det är att man säger, men det här är ju jättebra, så här, om vi följer upp det här, då ser vi det här. Men vad är den långsiktiga effekten? Vilka beteenden matar det? För det du beskriver nu, det är ju att helheten blir ju större än delarna. Mm. Och då fokuserar vi på helheten. Om vi fokuserar på att hålla på att följa upp delarna, då hämmar vi att helheten blir större. Nu främjar ju ni att hjälpa, att ha en syngnig lunch, att liksom hjälpas åt. Mm. Så att det är jättespännande, men det är verkligen inte så som alla gör.
Nej. Men det finns ju även andra positiva effekter, tycker jag, av det. Och om vi pratar i ett kontext av psykisk ohälsa eller välmående sådär. Det finns ingen människa som, tror jag, som har gått ut sin, eller tagit examen och sen jobbat i pension och bara toklevererat varenda dag genom sin karriär. Man har jobbiga perioder, det kan vara jobbigt hemma eller att man själv bara inte mår bra. Och att då ha en chef som mäter den och frågar, varför har du levererat 23% sämre än dina kollegor? Det är inget roligt.
Nej. Och sen lägger till frågan, du kan ju alltid prata med mig, det vet du väl?
Ja, min dörr är alltid öppen och det är högt i tak och så vidare. Men nu ska jag gå vidare. Nej, men, och jag tror att det där är, ska man inte förringa heller, värdet av att låta någon ha sämre perioder. Och tittar man, jag är ju väldigt sportintresserad, tittar man på fotbollsspelare, tjejer och killar som tappar självförtroendet, om man då är på dem och liksom, nu får du inte spela mer, de kommer inte komma tillbaka lika snabbt som om man fortsätter ge dem förtroende i matchen efter och har lite tålamod. Och det funkar likadant på jobbet, skulle jag säga.
Jag tänker också på att också med reflektioner om det har varit tufft i livet, att det kanske till och med på stället som syngning kan kännas skönt att få gå till jobbet och få vara i den här kulturen och klimatet när det är tufft. Och när jag inte tänker, men nu känner inte jag mig toppen och det kommer synas på hur jag presterar, utan jag vet att jag kan gå dit och ja. Mm. Men jag tänker
och det där har jag ju faktiskt fått höra flera gånger, att medarbetare hos oss kommer till syngning och får energi av att vara på jobbet som de behöver för att det är jobbigt hemma och sådär.
Det där är verkligen någonting att vårda, tänker jag, i de tiderna vi är i nu.
Jag tänkte på en sak. Vi sa det här Europas bästa arbetsplats flera år i rad, sa vi i inledningen, så har vi inte riktigt berättat vad det är. För ni, som jag förstår det, så har ni låtit verksamheten drivas i viss utsträckning av att ni började och sen har fortsatt att vara med i den här, kallar det för en tävling om bästa arbetsplats.
Ja, de gillar inte det, men vi brukar kalla det för tävling.
Eftersom ni vinner, kul att det är tävling.
Och den heter Great Place to Work.
Ja.
Och det baseras på vad medarbetarna själva anser?
Ja, de röstar fram. Och egentligen, vi visste ju inte vad det var när vi startade Sygning en gång i tiden. Men sen så var det en av våra kunder som var med där. Och välkomnade alla som kom till deras kontor med en stor sköld där det stod Welcome to a Great Place to Work. Och det där kände vi, det där är ju Sygning-eskt. Det där skulle vi göra. Och då började vi undersöka lite vad som finns för såna här undersökningar. Och Universum är ju stora i Sverige på det. Och Great Place to Work är störst globalt sett då. Och Great Place to Work är också forskningsbaserat. Vi gillade att det är en medarbetarundersökning, att det inte är någon extern HR-guru som kommer in och bedömer om vi är en bra arbetsplats. Så vi var med där första gången 2013 och sen så vann vi 2014 både Sveriges och Europas bästa arbetsplats. Och sen har det liksom trillat på av bara farten, så vi har ju vunnit varje år i Sverige 6 år i rad. Wow. Och i Europa har vi vunnit alla år utom 2016, när vi kom 3.
Fantastiskt. Ja, men då vet ni varför vi satte den här rubriken på det här avsnittet. Ja. Och jag läste en artikel om dig eller av dig på motivation.se faktiskt, som vi samarbetar med. Den har några år på nacken, men jag får liksom intrycket av att det här får ta stor vikt. Och då tänker jag att då är det ju medarbetarna, du sa medarbetarstyrd. Nej, inte styrd, men medarbetardriven någonting tidigare.
Ja, det kanske är så.
Medbestämmande.
Ja, men precis. Jag tror på att vi tar beslut tillsammans väldigt mycket och konsensus. Där.
När ni gjorde den här tävlingen, undersökningen första gången, fanns det någon rädsla då? För jag menar, om man öppnar sig för den, och sen får ju medarbetarna säga vad de tycker. Ni som leder kan ju aldrig känna till resultatet i förväg. Var det läskigt på något sätt?
Ja, det var det. Nej, men det var... Vi tänkte så där, nu har vi drivit bolaget i 6-7 år med ambitionen att vara den bästa arbetsplatsen. Det är konstigt om inte det här går hyfsat i alla fall. Och vi tittade ju innan på personalomsättning och vi har ju, det är ju inte så att vi bara fångar upp vad folk tycker en gång per år, utan vi har ju en ganska livlig diskussion hela tiden om hur cykling funkar och vad man kan göra bättre och sådär. Men vi kom ju femma första året då. Och det var ju på ett sätt stolthet, men också lite besvikelse. Ska det finnas fyra bolag som gör det här bättre än vad vi?
I er storleksklass då?
Precis, då var vi i småbolagsklassen. Och sen dess har vi varit med i mellanbolagsklassen som är upp till 250 anställda i Sverige. Men det har gett oss en hel del. Sen kan jag väl känna att nu har vi varit med så många år. Vi är med i år igen. Så att, det är ju 21 april i år, så känner jag Sveriges bästa arbetsplats är 2020. Men vi börjar väl känna också att vi kanske har nått vägs ände med den här undersökningen. Det finns, upplever jag, en trötthet internt att fylla i. Vi ligger ju på nästan 100 av 100 på alla frågor.
Mm.
Så många medarbetare har sagt till mig, men nu har jag fyllt i det här liksom 7 gånger. Mm. Cygni är superbra, men jag orkar inte fylla i det en gång till.
Jag bara säger det till dig, så här, ja. Det är bra.
Ja. Jo, men vi har ju en väldigt öppen, det finns liksom ingen... Jag tror ingen som har jobbat ett tag i alla fall känner någon oro för att framföra kritik till mig eller åsikter eller sådär. Tror inte i alla fall. Jag hoppas inte att det är så. Ja.
Men, nej, men precis. Och jag tänker att den är ju viktig för att attrahera och rekrytera, så kan den ju vara fantastisk att fortsätta med, även om man internt känner att... Men det kan ju finnas andra sätt att få till det istället.
Ja, och vi upplever, vi var ju med från början. Anledningen var ju egentligen att få PR och marknadsföring. Och det andra var att förbättra bolaget internt. Och nu, det kommer ju... Jag lusläser ju fritextkommentarerna som är i slutet på den här undersökningen.
Mm.
Och... Det kommer färre och färre briljanta idéer den vägen. Det kommer kanske i andra kanaler istället.
Mm.
Och journalister har sagt till mig, vi orkar inte skriva om att ni har vunnit det här. Ni vinner ju varje år, det finns inget nyhetsvärde.
Gör något
ni vinner.
Dumt. Ja. Det försvinner lite PR-värdet.
Ja, och då kanske man tar en paus då, eller gör något sånt istället.
Men jag tänker, om man kommer in på de här 4 åren, så det man lär sig av, det är, framgångar är fantastiska, då lär ni er att ni gör mycket rätt. Men det måste också ha skett några, alltså nu leder du väldigt många, det måste ha skett några dikeskörningar. Kan du bjussa på någon så här det eller någon så här insikt?
Vi har inte gjort någon riktig, som jag ser i alla fall, dikeskörning att vi har... Jag vet att jag sa när vi började starta massa dotterbolag, för det var ju en så Göteborg var en testballong, och vi sa att om det går dåligt, då får vi dra oss tillbaka och slicka såren och fundera på vad vi ska göra. Vi kan inte bara testa en gång till i Göteborg eller testa Malmö, och så går det dåligt där också. Sådär.
Mm.
Men då gick det jättebra i Göteborg, och då började vi skjuta ganska brett och hugga möjligheter som kom framför oss. Och jag vet att jag sa tidigt att har man 6 eller 7 dotterbolag, då kommer det vara så att 4 går superbra, 2 går medel och 1 kanske har det kämpigt över tid. Sådär. Och så kanske det alltid kommer vara nu för oss, att dotterbolagen är i olika faser och de har upp- och nedgångar och sådär. Men ingen riktig dikeskörning. Vi har aldrig behövt lägga ner något kontor eller säga upp folk eller sådär. Så att ingen sån. Men jag fick faktiskt en jag vet inte om det var en insikt, men en otroligt, för mig var det verkligen en eye-opener bara för några veckor sedan. Då lyssnade jag på en etnolog som heter Kalle Ström. Jag vet inte om ni känner till honom.
Mm.
Fantastisk snubbe. Han radade upp liksom det som är modernt idag för en organisation. Att det ska vara prestigelöst, agilt. Jag kommer inte ihåg exakt hur han formulerade, men det var informellt, medbestämmande och sådär. Och jag kände att om Cygni hade haft värdeord, då hade det varit de där 5 som han rabblade upp. Och det är liksom det som beskriver samtiden. Och det som anses vara bra idag. Och det som är dåligt då är dess motsats. Att det är formellt, att det är hierarkiskt, att det är despotiskt och sådär. Men då det som är otroligt intressant är det här, att han hävdar att vi människor mår inte bra av det här mjuka och moderna. I alla fall inte odelat positivt.
Mm.
Och, så jag borde ju ogilla hans föreläsning när han säger det, men det bara träffade mig rakt i hjärnbarken. Och på något sätt så blev det en koppling till något som vi pratar ganska mycket om nu med psykisk ohälsa. Varför är våra unga idag, varför mår de dåligt? Och det finns ju en förklaringsmodell i den forskning som Kalle Ström bedriver själv och hänvisar till då. Att vi har skapat, vi tror att vi blir lyckliga av frihet och frihet kräver valfrihet. Men valfriheten har så otroligt mycket nackdelar också.
Mm. Och, jag tänker väldigt mycket på saker som vi kanske missade att välja eller valde bort.
Ja, ja, men det finns hela processen.
Det är så dramatiskt att välja när jag vet att du kan välja precis vad du vill. Det blir så laddat beslut. Mm. Så.
Men det, dels är det som de kallar för Netflix-syndrom, att du sitter lika länge och väljer film som du sen tittar på filmen.
Mm.
Och sen är det just det här som ni pratade om, FOMO, fear of missing out, att man när man tittar på filmen så undrar om inte den där filmen var bättre som jag valde emellan. Och Kalle Ström beskrev själv att han hade 1400... Vad är det man har på Tinder? Är det likes? Nej, man har matchningar, heter det.
Mm.
Och jag har ingen aning om det är bra eller dåligt, men det låter mycket 1400. Men han sa att då blir det just när man går på en dejt. Sitter man och tänker, men vänta nu, det finns 1400 till.
Hur
är
de med? Alltså,
man blir aldrig nöjd, det gnager i en. Och jag tror att de som börjar på Cygni idag, de är födda i slutet på 90-talet. De har curlats i hela sin uppväxt. De har fått välja skola. De har fått välja utbildning. De har aldrig sett en lågkonjunktur. När de går ut KTH då, som är vanligt på Cygni, så står arbetsgivare på led och bara slåss om dem. Och när de vill träffa en respektive så går de in på Tinder och så får de 1400 matchningar. Och ändå så är det något som gnager i magen. Så här, varför är jag inte lycklig nu? Mm. Jag borde ju vara den lyckligaste personen i världen.
Mm. Just den tanken kan väl skapa ohälsa, tänker jag.
Ja, men det är det den gör, tror jag. Ja, jag borde. Och det är lite så här, om någon säger åt dig, du ska göra det här, då kan jag tycka att det är tråkigt.
Mm.
Men om man i dagens samhälle säger, borde du inte göra så här? Du bestämmer, men det vore väl bra. Då kan man säga, är en dålig människa om jag inte gör det? Borde jag tycka att det där är kul?
Så där kan jag hålla mig i, alltså, att det finns någon slags stadga och någonting som inte förändras, apropå allt som förändras också.
Just det. Och jag tror kopplingen till Cygni är det här att vi ibland, det är ingen dikeskörning som var kanske frågan, men det är någonting som jag har reflekterat mycket över, och när jag lyssnade på Kalle Ström så föll det på plats lite, att vi ibland är för snälla, att vi är för måna om att vara alla till lags hela tiden, även fast det kanske inte är dem till gagn. Och exempel på det kan vara att en person vill bli chef. Ja, men jag tror att jag ska bli en bra konsultchef. Och så känner alla andra i ledningsgruppen eller runt den här personen, kollegor också, så där, det där är ingen bra chef. Och då kanske det är bäst att bara säga det, vet du vad? Du skulle vara en katastrof som chef.
Ja.
Istället för att, jaha, men här har vi nu GL-kurs.
Och låt oss testa det här på 10 pers.
Och då får man den här personen, ja, vad bra, de tror på det här. Och även,
det är inte snällt i förlängningen.
Nej,
det är inte det. Nej. Och samma sak med ibland yngre konsulter hoppar på sitt drömuppdrag som de har sagt själva. Och så efter 3 månader, det var inte så kul, jag vill byta uppdrag. Och vi som har jobbat länge i konsultbranschen och som programmerare så här, känner att det där är ett drömuppdrag. Och det är perfekt för din långsiktiga plan.
Ja.
Du borde sitta kvar där. Ja, men Cygni-reflexen är självklart. Vad vill du göra nu? Vi hoppar dit. Sådär, vi byter. Och det där på något sätt att man är för snäll. Det låter ju otroligt. Men att ni förstår vad jag menar, tror jag. Att man är,
kortsiktigt snäll.
Ja, kortsiktigt snäll. Och liksom inte egentligen. Man lyckas inte med ambitionen att vara snäll mot den här personen. För man säger inte ifrån när man borde säga ifrån. Då. Och det där tror jag också skapar kanske olycka, att någon, så byter man uppdrag och så, men det var inte bättre på det här stället. Då.
Nej.
Är det fel på mig? Trivs jag inte på något uppdrag? Och så. Mm.
Men jag tänkte på, vi ska ju återkomma till det i ett senare avsnitt, det här med lycka.
Mm.
Jag hörde ett avsnitt av Filosofiska rummet som heter Det goda livet, ett lyssningstips för övrigt, där de tog upp 2 begrepp som båda beskriver lycka. Där det ena är hedonia, som handlar om den subjektiva upplevelsen, liksom, ja men, det skulle kunna vara, om man tar det till sina extremer, frossa i mat.
Ja, lite så här, eller njutning, frossa.
Ja, exakt. Och väldigt mycket just nu och väldigt mycket subjektivt jag.
Ja.
Medan eudaimonia mer handlar om meningsfullhet.
Ja.
Alltså en lycka som kan komma långsiktigt för att man också får kämpa. Det är viktigt, men det kräver viss kamp och visst hårt arbete och kanske friktion och allt möjligt. Och den är väl lite intressant kopplat till det du säger
exakt,
nu.
Exakt så. Och det som jag förnular på då, det är hur får man in det på Cygni? Hur kan vi liksom, för det är ju lätt att om man säger åt då en ung konsult, du borde stå kvar här uppdraget, att de säger, ja men då byter jag arbetsgivare. Det ringde 10 rekryterare förra veckan.
Ja,
och då spelar det ingen roll att vi förändrar vårt beteende, för då kommer folk bara lämna istället och ta the easy way out hela tiden då.
Mm.
Och då,
men kommer de det? Man kanske längtar efter den där utmaningen att någon ger lite mothugg och säger, det jag ser i dig.
Fast står någon och dinglar med hedonia där, så tar man nog gärna det. Liksom.
Ja.
Och jag tror att lösningen på det här är ju det som är lösningen för att bygga bra arbetsplatser generellt. Och det är ju bygga en tillit.
Ja, ja.
Att en medarbetare känner att min chef säger att jag visst borde stå kvar det här uppdraget. Och hon eller han gör det av välmening.
Mm.
Jag litar på att de gör det för min skull. Mm. Inte för att syrningsdebitering ska bli högre eller beläggningsgraden bättre, utan det här är för min skull.
Jag tänkte på det när du beskrev hur era chefer jobbar. Att just att de får jobba och leda och coacha.
Mm.
Så är det verkligen så här, här kan det vara att de själva behöver rusta sig lite. Hur hanterar jag såna här lägen? Men de har verkligen en bra plattform. De har tid att coacha.
Mm.
Och tid att kanske utmana. Du, jag tror att vi ser en enorm potential i att vara kvar här i 2 månader till. Hur kan jag coacha dig till att liksom, göra det? Så att ni har ju en bra plattform för det med det ledarskap som ni bedriver.
Ja, men precis. Jag. Och då kanske man kan hitta det här att man ibland gör sånt som har lite mer motstånd och känner liksom en glädje och en nytta i det. Att någon har liksom lett den in på ett spår som inte var minsta motståndets lag, men som på lång sikt skapar mer lycka och välbefinnande. Mm.
Det tror jag är jätte, alltså apropå det du pratar om ungdomar, att det, de kämpar absolut, men de kämpar många onödiga fighter. De skulle få må bra av att just få kämpa.
Just sen tänker jag ung och gammal, vi är ju nya och gamla i olika situationer oavsett vår ålder också. Och jag tänker att coachande ledarskap som är väldigt så här inne nu, det handlar ju om att renodlare, att ställa frågor, att liksom, du har alltid svaret själv. Jag ska bara liksom hjälpa dig att hitta frågorna som hjälper dig att hitta svaret, men det finns ju också någonting fint i att vi kan ha en relation där, ja, men att jag kanske får vara senior i något avseende och faktiskt kan guida dig i det utan att du alltid sitter inne med svaret själv.
Mm.
Kan vi sakna det, tycker du, ibland?
Ja, och jag tror att människor vill ibland bli ledda eller rådgivna eller... Det man så, rådgivna.
Ja, det är ju det som alla konsulter pysslar med faktiskt. Att jag kan något och därför kan jag ge råd. Mm.
Och det är också när någon bestämmer över någon, så kommer den som blir bestämd över slippa hela det här Netflix-syndromet. Så även om man känner att nu bestämmer de mig igen, så, men då jag tuggar bara på. Och det är lite dagens unga, det är det som just Kalle Ström forskar på. Vad händer när de ska göra lumpen? Och de kan inte ens förstå konceptet plikt, många av dem. För det finns inte i deras sinnebild, liksom, i sinnevärld. Vad är plikt? Vadå plikt? Jag vill inte göra lumpen.
Mm.
Och det är ju tydligen så att 30% av dem som ska mönstra dyker ju inte upp på mönstringen. Och det är ju så här, det är ju åklagare, pang, prickregistret och sådär. Men de, men jag skulle på sats eller jag sov istället. Eller jag...
Men att plikt är ett belastat ord, du tänker, då har vi pratat för lite om hur samhället funkar och hur liksom, vi funkar tillsammans.
Mm.
Kanske i skola och i hem och så.
Ja. Och jag gillar ju det där när man också, om man istället, det behöver inte vara att någon bestämmer, men att det kan vara att en chef förklarar att det här är viktigt för Cygni som lag eller som organisation. Och det blir så otroligt lag. Vi har en fantastisk konsult som heter Emil Bergström och så, som sa just de orden en gång. Han fick en fråga från sin chef, kan du tänka dig att göra det här? Och det handlade om att hjälpa en annan konsult hos oss. Och då sa han, ja, vi är ju ett lag. Och det där, jag tror att det är ju bra för Cygni. Men också välbefinnandet hos Emil som känner så är ju enormt. Att jag är en del av ett lag, jag är viktig för det här laget. Jag är liksom en nyckelspelare i det här fallet. Och, så där.
Och det är ju och det välbefinnandet till lycka, är svårt. Visar ju forskningen. Och till att liksom få tillgång till vår fulla hjärnkapacitet.
Ja.
Att vi kan hjälpa andra.
Ja.
Verkligen, det är många som saknar. Och kan man, alltså den känslan är... bra, oavsett om det handlar om, vi poddade tidigare om alltså coronaviruset, men ett sätt att hantera oro och känna att vi går ihop och försöker hantera tillsammans som arbetsplats eller vad det kan vara.
Just.
Ja, vi kommer inte ihåg hur vi avslutade förra gången, då bad vi säkert om tips till andra chefer. Nu tittar jag på er två, tror du, pratade vi om det?
Ja, det säkert. Är nog möjligt.
Tror du att dina råd i nu skulle förändras kontra...
Elakt att ställa mig. Nej, men jag tror att det är nog samma, jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa då. Men det borde ju vara ungefär samma. Och det här med att vara en bra arbetsplats och ha det som ambition är ju en no-brainer, det kanske jag sa då också. Men att man, om man gillar att jobba med sånt så ska man göra det. Men även om man inte gör det så är det bra ekonomiskt för företaget. Så att det är lite av en gåta att inte alla företag har det högre på agendan då, kan jag tycka.
Ja, man måste ju prata om vad det innebär, för det kommer ju vara unikt beroende på arbetsplats.
Fast det finns ju forskning sedan 30 år tillbaka.
Absolut, på framgångsfaktorer. Men hur det här är också så att det kommer en del rapporter på nya tider. Ja, men vi behöver mer forskning på friskfaktorer för vad som främjar arbetsplatsen. Och många är så här, ja, vi har jättemycket som visar på vad som är bra och vi har också ganska mycket empiri på det och de flesta medarbetare kan också uttrycka det. De kan få hjälp med begrepp, men de allra flesta kan beskriva vad man vill ha på plats. Och som du säger, det är både bra om man bryr sig om det, men det är också bra om man bryr sig om sista raden, så hänger det ihop och det ser vi också.
Ja, 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 exakt. Nej, men annars så, det har ju varit mycket prat om psykisk ohälsa senaste... Ja, egentligen den 4-årsperioden sen jag var här sist. Då. Och där är väl tips som man har sånt, är ju liksom att bryta stigmat och prata om det. För jag tror att det skulle vara lättare för någon idag att säga jag har corona än att jag mår dåligt psykiskt. Det är fortfarande sån stigma i vårt samhälle. Och där, om någon chef mår dåligt, berätta om det. Liksom, få fram att det inte är farligt och dåligt och det händer alla och sådär. Det kan vara ett tips. Och jag säger inte att vi är världsmästare på det, men jag tror att det är någonting som måste upp i upp i ljuset, för att det finns överallt och det är fortfarande väldigt stigmatiserat.
Absolut, just det här att det drabbar alla någon gång, sen drabbar oss på olika sätt och olika djupt, men det stigmat måste bort, för det
och som det chef säger tänker hinder. Jag, det kom ju någon undersökning nyligen som visar att just chefer är extra utsatta. Kanske inte så konstigt, ofta pressad på många olika sätt. Då kan man ju leda som chef genom att vara öppen med det om man vågar, om man orkar.
Ja, och det där är någonting som jag har sett på synen. Vill ni avsluta nu förresten? Nej, nej. jag säger en sak till då. På synen har jag sett att cheferna, de bygger ju en stark relation till sina medarbetare som baseras på tillit. Effekterna av det är att många medarbetare öppnar upp sitt innersta känsloliv för cheferna. Och det händer ju att 3, 4, 5 personer i en konsultgrupp gör det samtidigt för en chef. Och den chefen kan inte bara åka hem och sådär, ja, nu kollar jag på Netflix. Utan det är ju det att de har med sig hem. Och det är ju jobbigt för cheferna att få det där i knät liksom. Men jag tror ändå att det är, då får ju den chefen öppna sig för någon annan dag att man pratar om det sådär. Jag tror ändå att på sikt så är det så en arbetsplats måste funka, att man kan prata med någon om saker som inte funkar och...
Ja, då får man ju ha sitt nätverk då med respekt för integritet och etiska aspekter utanför eller på företaget som man kan prata med.
Exakt.
Outtömligt ämne och jättekul att vi svävade inte iväg, men mycket som, alltså du är ju en väldigt liksom reflekterande person och du tar in mycket. Jag tänker så här, Kalle Ström, han är etnolog, det kanske är mer sånt som VD:er behöver ta till sig. Det kan vara en nyckel, det kan vara tänka lite utanför sin egen bransch och box så att säga.
Och det är fortfarande så, kan vi repetera, dels som du sa då för 4 år sedan, att en chef behöver tid i sin kalender för att vara chef och kan inte vara belamrad med allt annat. Och så tänker jag en annan gäst vi hade som sa att chefer som har fler än 30 medarbetare, det är som att be om långtids ohälsa.
Det
var Anders Jonér från Nyckeltalsinstitutet.
Han säger att 10 plus 10 blir 19,5 tror jag, därför att om man har liksom 20 medarbetare som man leder, då kommer det leda till att en är borta i sjukfrånvaro för att man inte har tid. Någonting sånt. Men det är precis, och det ser ut, känns som att det här har ni också koll på. Och så just det här att det är relationerna som behöver vara intressanta mellan människor och så. Och siffrorna kommer när relationerna funkar och vi gör bra grejer.
Härligt.
Tusen tack för att du kom hit.
Tack själva, jätteroligt.
Då ska vi sitta här om 4 år igen och vad vi pratar om då.
Ja.
Och vi har som sagt vår samarbetspartner motivation.se där Jon finns med i en artikel bland annat. Och de har massa artiklar och lite relevant för idag att prata om den perfekta arbetsplatsen. Är det en myt? Nej, men det handlar inte om att den är inledd som en lekstuga, utan snarare om att det viktigaste för medarbetarna för att de ska kunna prestera är att man uppfyller, alltså våra grundläggande behov som är lätta att rabbla men svårare att bocka av. Man behöver känna sig kompetent och självständig, men känner gemenskap med andra människor. Och det känner vi igen från samtalet idag. Och vi lägger en länk till den här artikeln som heter Myten om den perfekta arbetsplatsen.
Och även till en äldre men mycket läsvärd artikel som handlar om dig, Jon, som heter Bäst vill bli bättre.
Ja, och med det så tackar vi Jon och vi tackar vår samarbetspartner Twitch Health, motivation.se, och så tackar vi Agda Media för den här produktionen.
Hej då, tack för att ni lyssnade.
Hej då, tack.
Tack.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.